skriver det här när han är ungefär 45 år, 1878. Och han är redan liksom erkänd tonsättare och dirigent och pianist.
Ja, så har han precis börjat odla sitt berömda skägg också faktiskt.
Har han gjort det nu?
Ja, det börjar ganska...
Han sitter med skäggstubb och skriver.
Exakt, det kan man nog säga. Och då, den här tvålfagra, vackra ynglingen som Brahms var har då börjat resa mot att bli en tjock gubbe med det här jätteskägget som också är någon slags fasad, känner jag, som Brahms har mot omvärlden. Han gömmer sig bakom det här skägget.
Hur då?
Ja, men alltså han är nog en ganska försynt person, ganska blyg. Och då är det bra att ha ett skägg som är så stort som Brahms skägg.
Alla borde ha ett skägg att
gömma sig bakom. Ja, jag vet vad jag pratar om i den här frågan.
Hela avsnittet av Mästerverken med Lollo Kollmar och Johan Korsell om Brahms violinkonsert hittar du i appen Sveriges Radio Play. Klockan är 2. Vi får nyheter i P1.
Ekonyheter. Två personer omkom i den allvarliga trafikolyckan på E10 mellan Narvik och Kiruna under kvällen, det rapporterar NRK. Det var vid 18-tiden som en bil med 4 personer körde i vattnet vid Björnfjäll på den norska sidan av gränsen. Både norsk och svensk räddningstjänst deltog i insatsen. I Indien med grannländer har monsunen kommit tidigt i år. Regnen har även varit kraftigare än vanligt och hittills har ett 30-tal människor omkommit i nordöstra Indien.
Flera soldater finns bland de döda och saknade efter att ett jordskred krossade en militärförläggning i Sikkim. Evakuering av turister och boende har inlett till de drabbade områdena i nordöstra Indien. Prognoserna för de årliga monsunregnen följs mycket noga i hela Sydasien. Utan dem fungerar inte jordbruket som en mycket viktig inkomstkälla för flera 100 miljoner människor. Enligt årets beräkningar förväntas monsunen vara kraftigare än normalt. I år kom regnen rekordtidigt till Kerala i söder och har lett till översvämningar. Senaste prognosen från Indiens meteorologiska myndighet är att regnen nu försvagas för att sedan ta ny fart i mitten av nästa vecka. Att människor dör till följd av monsunen är inte ovanligt, men den globala uppvärmningen har lett till våldsammare och mer oförutsägbart väder året om i Sydasien. Förändringen anses även påverka sommarregnen. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
Och vi stannar kvar i Asien, för vallokalerna i Sydkorea har öppnat och det handlar om att efterträdaren till den avsatte presidenten Yoon Suk-yeol ska väljas. Yeol som ju fälldes i riksrätt efter att han i december utlyste ett plötsligt undantagstillstånd i Sydkorea med krigslagar. Enligt opinionssiffrorna så har oppositionsledaren Lee Jae-myung från Demokratiska partiet ett tydligt övertag. Det var Ekots nyheter.
P1, Sveriges Radio.
Nu fortsätter God morgon världen från i söndags.
Om maktkampen mellan Trump och domstolarna i USA. Val i veckan i Sydkorea, där det som kallas könskriget blivit ett akut problem.
Våld på dejter, stalking och att tjejer blir filmade utan att veta det när de har sex. Sånt blir bara värre och värre, säger Kim So-yeon.
Men politikerna väljer undan. Om kaoset i Frankrike efter fotbollsfirandet igår, det blir satir med radioskugga och samtal om Gaza. Hör också om ett viktigt NATO-möte i veckan som kommer och sist Helena von Zweigbergk som är på vift.
Jag är i Paris och står i ett gathörn och spejar efter min skolfranska. Jag trodde den var med. Hade den i ett lite stödigt grepp när jag fortfarande var hemma, men nu? Hallå? Hallå?
Välkommen till Godmorgon världens andra timme. Jag heter Nina Benner. Vi ska till USA först, där president Donald Trumps importtullar just ständigt är i fokus dessa dagar eftersom de påverkar resten av världens ekonomi. Men framtiden för de här tullarna är oviss. I veckan stoppades många av dem tillfälligt av en specialdomstol för internationell handel. Men strax därefter så bestämde en högre instans att tullarna skulle fortsätta gälla i väntan på fortsatt rättslig prövning. Och det här är bara ett av många presidentbeslut som just nu är föremål för just domstolsprövning. God morgon, Dag Blank, professor i Nordamerikastudier.
God morgon.
Du, politik och juridik går ju ofta hand i hand i amerikansk i USA, men brukar det vara på den här nivån att det är så många fall?
Det här är väldigt många fall nu, men det finns, om man går tillbaka i historien, precis som du säger, de går hand i hand, och det finns många exempel på där juridiken och politiken har varit på kollisionskurs.
Mm. Men är det speciellt på något sätt just nu?
Ja, nu är det ju väldigt mycket. Eftersom presidenten här, Donald Trump, försöker utvidga sin makt. USA karaktäriseras ju av maktdelning, de tre delarna, presidentämbetet, kongressen och domstolarna. Och de ska balansera varandra på olika sätt. Men just nu ser vi en period där presidenten försöker flytta fram presidentämbetets makt på de andra delarnas bekostnad.
Och det är därav också som de här rättsliga prövningarna då?
Just precis. Då protesterar de andra delarna, eller protesterar folk och organisationer, personer och delstater, och försöker få en rättslig prövning av detta.
Mm. Och just nu så är det ett antal processer igång. De flesta antar jag kommer sluta i högsta domstolen, det vill säga det tar ett tag. Är det några särskilda avgöranden som du väntar på?
Ja, dels har vi de här tullarna då, men det är ju så att säga, det är en sakfråga, men igen, den större principiella frågan är hur mycket makt har presidenten. Många av de här besluten som presidenten fattar är så kallade executive orders, presidentorders säger man ibland på svenska, som han kan utfärda eftersom han är chef för den federala, den exekutiva delen av regeringen. Normalt sett skulle tullar vara lagstiftning, och det är kongressen som initierar det. Här har han rundat kongressen, han menar att det råder ett nödläge, och då finns det speciella regler som kan i vissa sammanhang tillåta det. Och det är någonting som prövas här, är det ett nödläge, har presidenten rätt att göra på detta sätt? Så det kommer förmodligen en högre instans, kanske högsta domstolen, att till slut bestämma huruvida detta är så. Och det betyder också då, kan han flytta fram sin makt så här mycket?
Mm. När sista instans säger sitt, är det självklart, tänker du, att Donald Trump kommer följa domstolsutslagen?
Det bör vara det. Det är en del av systemet att när en domstol, speciellt den högsta domstolen då, har kommit till ett utslag, så ska de andra delarna följa sig. Det finns många exempel, många berömda exempel på integreringen av rasgrupper till exempel. Brown versus Board of Education, en mycket berömd fall från 1954 som förbjöd skolsegregering till exempel. Och då, under protester och under viss turbulens, så rättade man in sig i ledet och den upphörde. Om Trump, det finns ett annat bra exempel, det är Richard Nixon under Watergate-skandalen, när det kom fram att han hade hemliga bandinspelningar från ovala rummet, och då ville man höra dem för att se om han hade ljugit eller inte, som han hävdade att han inte hade gjort. Och där sa högsta domstolen i ett enhälligt utslag att han var tvungen att lämna ut dem. Och han gjorde då det, och det ledde till hans fall. Huruvida Trump skulle göra det är en annan sak. Det finns mycket spekulationer om detta. Om han skulle helt enkelt neka till att följa ett utslag i högsta domstolen. Och då menar många att då har vi en konstitutionell kris.
Mm. Och det kan vi ju bara vänta och se var det landar förstås. Om vi tillbaka till tullarna, alltså omvärlden och inte minst näringslivet på många håll i världen väntar ju på klarhet här. Hur lätt eller svårt är det att förutse var det här kommer landa?
Det är svårt. Trump ändrar sig ju väldigt mycket. Han går ju ut och inför tullar på en viss nivå, sen backar han och sen kommer han tillbaka med en ny nivå och så vidare. Och det har ju varit ett karaktäristikum för honom, hur han har opererat. Och det finns numera skojkritik av det, eller man driver med honom att han backar ner hela tiden. Och det tycker han inte om. Han vill ju framstå som kraftfull. Men det gör ju att det blir en osäkerhetsfaktor. osäkerhetsfaktor. Det blir en oklarhet om vad som faktiskt kommer att hända. Och man kan inte liksom förutsäga och lita på att vi har en mer stabil situation.
Mm. I helgen, apropå det, så meddelade ju Trump att han vill fördubbla importtullarna på stål från 25% till 50%. Hur ska man förstå det beskedet just i ljuset av det som skedde tidigare i veckan med domstolarna och tullarna?
Det kan säkert vara en reaktion på det. Han blir arg, han är jättearg för att den här domstolen då har stoppat tullarna, och så smäller han på med nya tullar, så att säga. Jag tror att Trump reagerar ibland väldigt impulsivt, eller vi vet att han reagerar ibland väldigt impulsivt och går ut och meddelar saker, gärna på sociala medier. Och sen så är det nu, har vi en ny tullnivå nu.
Mm. En annan fråga till sist. Techmiljardären Elon Musk lämnar sin formella roll i Vita huset. Han blev avtackad av presidenten i fredags. Vad skulle du säga, vad har Musk haft för betydelse för Trump och för amerikansk politik under den här perioden?
Han har haft en stor betydelse, inte minst under valkampanjen i höstas när Musk klev in och deklarerade under sommaren att han stödde Donald Trump. Det hade inte varit självklart, och han pumpade in väldigt mycket pengar i Trumps valkampanj. Och sen fick han ju en oerhört stor betydelse efter valets seger. Han deltog i beslut på olika sätt, han var i ovala rummet. Och sen fick han det här specialuppdraget då, Doge, den här myndigheten, eller en sorts myndighetsliknande organisation ska man säga, som skulle skära ner på utgifter. Och han lyckades, de har lyckats att skada stora delar av den federala regeringen.
Nu, Musk slutar formellt, men han lämnar inte på riktigt, sa Donald Trump i fredags. Tror du att vi får se mer av Elon Musk i politiken framöver, eller var det mer ett sätt att släta över dem? Konflikter mellan dem som du har talat om på sistone?
Nej, jag tror att han är ute nu. Han behöver nog fokusera på sina affärsintressen och sitt bilbolag och så vidare, som har gått väldigt dåligt. Och Trump har ju en tendens att släppa folk, så att säga. Han tar in folk och så jobbar de tillsammans. Och sen om det uppstår då konflikter och tvistemål, vilket det har gjort med Musk, då släpper han dem och så kommer någon annan in.
Mm. Och som du nämnde, han har ju genomfört stora nedskärningar. En del säger att de är skadliga, andra säger väl att det är besparingar. Hur tror du att hans period i Vita huset kommer beskrivas av historien?
Ja, det kommer beskrivas som oväntad, att en världens rikaste man på det sättet, utan att vara vald, fick tillgång till makten på det här sättet och utövade ett inte oväsentligt inflytande. Och det kommer ses också som en del av det sätt på vilket Donald Trump vill styra, som är mycket avvikande från tidigare presidenter.
Tack så mycket, Dag Blank, professor i Nordamerikastudier. Och vi ska vidare till Sydkorea, som går till presidentval i veckan efter ett halvår av politisk turbulens. Ett av de mest känsliga och också brännande ämnena där är den växande klyftan mellan unga kvinnor och unga män. Kvinnor vittnar om rädsla för våld om de visar öppet att de kämpar för kvinnors rättigheter, medan unga män sluter upp bakom konservativa politiker som vill montera ner arbetet för jämställdhet. Det så kallade könskriget i Sydkorea riskerar att få stora konsekvenser för landet som har världens lägsta födelsetal.
여성 정책을 공약으로 둔 후보를 뽑고 싶어서
Jag ville välja en kandidat som fokuserar på kvinnors rättigheter. Frågor som att kvinnor har lägre lön och att många känner sig tvingade att sluta jobba när de får barn, säger Kang Bo-un. Hon och kompisen Kim So-yeon, båda 25 år, har precis förtidsröstat här i vallokalen i staden Gwangju i södra Sydkorea, ett par timmar från huvudstaden Seoul. Våld på dejter, stalking och att tjejer blir filmade utan att veta det när de har sex, sånt blir bara värre och värre. Folk verkar inte reagera, men jag tror att vi måste trycka på för att få till ny lagstiftning, säger Kim So-yeon. När Sydkorea nu går till presidentval är det efter ett halvår av politiskt kaos. I december chockade dåvarande presidenten Yoon Suk-yeol landet genom att utlysa militärt undantagstillstånd. Det som av många tolkades som ett kuppförsök stoppades av parlamentet efter några turbulenta timmar. Bland de första att ge sig ut på gatorna för att kräva Juns avgång var de unga kvinnorna med sina ljusstavar och sin K-pop. Sydkoreas kvinnor hanterar på flera områden den värsta könsdiskrimineringen bland världens utvecklade länder. Till exempel det största glappet i lön. Kvinnor tjänar drygt 30% mindre än män. Låg representation i politik och på chefsposter, våld i nära relationer och så en online-miljö med utbrett sexuellt utnyttjande. Förra året skakades landet av en våg av deepfake-porr som satte ljuset på hur kvinnor utnyttjas på nätet och tvingade regeringen att agera. Yoon Suk-yeol, en politiker långt ut på högerkanten, kritiserades ofta för att driva en politik som gjorde landet sämre för kvinnor och för att uppmuntra förakt av och till och med hat mot dem. Under valrörelsen för några år sedan sa Yoon att det inte existerar någon strukturell diskriminering av kvinnor i Sydkorea och han lovade att lägga ner ministeriet för jämställdhet. Många tolkade det som ett försök att vinna unga manliga röster. En grupp som i Sydkorea, liksom i många andra utvecklade länder, vandrar höger ut på den politiska skalan. Yoon Suk-yeols antifeministiska retorik bidrog till den situation som landet nu ser. En växande klyfta mellan män och kvinnor. Framförallt i den unga generation Z, säger 31-åriga Kim Ina, som jobbar på en kvinnorättsorganisation i Gwangju.
뭐 수치로 말씀드리긴 어려울 것 같지만 제가 체감을 했을 때 같은 나라에 살고 있지 않다.
Det känns som vi lever i en annan värld än våra jämnåriga killar, säger hon. Unga tjejer är mer progressiva och bryr sig om välfärd medan killar är konservativa. Det stämmer inför det här valet. Toppkandidaten, det mer vänsterinriktade demokratiska partiet i Jaemyung, har sitt lägsta stöd i gruppen män i 20-årsåldern. Medan Yoon Suk-yeols parti, det konservativa folkets maktpartis kandidat Kim Mon-soo, har lägst stöd bland kvinnor i samma åldersgrupp. Det här är en utveckling som syns i många demokratier nu och orsakerna är liknande. I ekonomiskt svåra tider och på en tuff arbetsmarknad anser sig unga killar utsättas för omvänd diskriminering och får det sämre än de jämnåriga kvinnorna. Här i Sydkorea har det lett till att ordet feminist blivit så laddat att tjejer nu är rädda för att utsättas för våld om de offentligt kallar sig feminister eller berättar att de kämpar för jämställdhet, säger Kim Cho-kyong som jobbat på organisationen i många år. En vän till mig fick höra skällsord på tunnelbanan för att hon läste en feministisk bok, säger hon. Andra har blivit slagna.
Online상에,
31-åriga Kim Ina säger att bristen på starka motreaktioner från regeringen på hur kvinnor behandlas gör att vi inte vågar lita på att vi ska skyddas. Hon säger att eftersom killar och tjejer har så olika syn på världen, plus att man kan råka ut för våld om man är feminist, har gjort att många unga kvinnor inte längre betraktar män som medmänniskor utan som potentiella hot.
Så kron, 이제 인식과 가치관 자체도 너무 다르고 제가 말씀드렸던 이제 그 페미니스트
fler och fler tjejer i 20-årsåldern undviker att starta relationer med män, säger hon. Och det gör att antalet äktenskap och barnafödandet minskar.
그 이게 결혼이나 출산율을 보면요. 지금 40대 그러니까 저희
Sydkorea har idag världens lägsta födelsetal. Regeringen försöker desperat att få folk att skaffa barn genom att bland annat utlova pengar och 2024 vände man för första gången på länge den nedåtpekande kurvan. Men många kvinnor menar att det är inte ekonomi utan snarare den här samhällsutvecklingen som bidragit till Sydkoreas låga födelsetal. På grund av polariseringen har kvinnors rättigheter blivit en av de känsligaste frågorna att ta sig an som politiker. Ingen vill provocera de manliga väljarna, särskilt inte de unga som har en tendens att vara rörliga politiskt. Toppkandidaterna i valet, i Jaemyung från Demokratiska partiet och det konservativa folkets maktpartis Kim Mon-soo, tassar båda runt ämnet. Hos kvinnorättsorganisationen i Gwangju har man listat vad man tycker att nästa president ska göra. Högst upp står kriminalisering av sex utan samtycke, säger Cha Kyung-hae, som har jobbat på organisationen i flera decennier.
실제로 이제 후보들 중에 10대 Bara en lovar det, och det är en kandidat på vänsterkanten som inte har någon chans att vinna. Demokratiska partiets Lee Jae-myung har haft en stadig ledning i opinionsundersökningarna inför valet. Han är den som många kvinnor röstar på med hopp om att han ska kunna åstadkomma förändring, säger Cha Kyung-hee. Lee Jae-myung har undvikit att lova samtyckeslag eller antidiskrimineringslagstiftning, som är ett annat krav från landets kvinnorättsorganisationer. Men han har medgivit att kvinnor i Sydkorea utsätts för systematisk diskriminering. Han har lovat bland annat att bygga ut ministeriet för jämställdhet, försöka fylla sin regering med historiskt hög andel kvinnor och att ändra reglerna så att företag måste vara transparenta med lönegap. Men på kvinnorättsorganisationen i Gwangju upplever man att Lee Jae-myung är lite av ett pest- eller koleraval. Jag stöttade honom inte när han förlorade förra presidentvalet mot Yoon Suk-yeol. Men när jag såg konsekvenserna av att ha Yoon som president känner jag att jag måste välja det som är minst dåligt, säger Kim Ina. I en opinionsundersökning nyligen stöttade hälften av kvinnorna i Lee Jae-myung. Konservativa toppkandidaten Kim Mun-soo på sin sida lovar inget av det som organisationen ser som nödvändiga reformer. Hans mest högprofilerade löfte handlar om att låta fler kvinnor göra militärtjänst. Unga män anser att de hamnar efter i arbetslivet eftersom de måste göra militärtjänst i 18 månader, medan jämnåriga kvinnor slipper. Kim vill också ge män som avslutat militärtjänsten fördelar på arbetsmarknaden. I våras, när Yoon Suk-yeol fälldes i riksrätt för sitt militära undantagstillstånd, avsattes han och det nyval som nu ska hållas utlystes. Här i Gwangju är ett starkt fäste för demokratiska partiet, Yoons motståndare. Den lokala ledaren för partiet, Yang Bunam, som är strax över 60, kampanjar i en korsning. Han säger att partiets kandidat, Lee Jae-myung, han som är favorittippad, visst kommer att stå upp för kvinnors rättigheter.
Lee Jae-myung 후보가 대통령이 되면은 젠더 문제뿐만 아니라
samtidigt säger han att Sydkorea inte har den djupa spricka mellan män och kvinnor som vissa säger.
외국에서 보인 것처럼 한국이 그렇게 남녀 성문이 갈라치
Det är bara det att vissa politiker exploaterar den här frågan för egen vinning, säger han.
Och det var Moa Kärnstrand som rapporterade från Sydkorea, där det alltså är presidentval på tisdag. Det här är Godmorgon världen. Vi ska strax prata om läget i Gaza. Men först en kort incheckning med Paris, där stora sammandrabbningar ägde rum igår kväll i samband med firandet av att Paris Saint-Germain vann Champions League-finalen mot Inter Milan med storslagna 5-0. Enligt franska medieuppgifter så uppges två personer ha dött igår och hundratals har skadats. Med oss nu Cecilia Blomberg från Paris. God morgon, Cecilia.
God morgon.
Du, det var eufori först i Paris igår, men vad hände sen?
Ja, men det är väl som det blir när det blir sådana stora folksamlingar, och det var framförallt, ska vi säga, det var inte hela Paris där det spårade ur. Jag menar, det var på Champs-Élysées framförallt som det spårade ur. Där man redan under matchen så var det sammandrabbningar mellan de här fotbollssupportrarna och poliser som för att skydda sig mot kastande föremål började använda tårgas. Och det slog sönder vattenposter och sprutade vatten. Så det verkar vara väldigt kaosartat. Jag var hemma i min lugna lägenhet där det inte var så lugnt igår. Alltså fram till 3 på natten så var det ett enormt ljud över hela Paris av sirener, av ytterligare sådana olika former av smällare. Så att det var en natt som hördes långväga, kan vi säga.
Mm. Och två personer uppges alltså ha dött. En, vad jag förstår, i Paris och en på annat håll. Vad vet du mer om det?
Det ena var en 17-årig pojke som vid 11-tiden har blivit knivhuggen nere i sydvästra Frankrike i den lilla stan Dax. Man vet inte så mycket mer om vad som har hänt där, och de som har utfört det är fortfarande inte gripna. Sen så var det en ung kvinna, 20 år, som var på en elsparkcykel som blev påkörd av en bil med supportrars. Nu är siffran uppe här på 599 gripanden eller något sånt. Närmare 600 gripanden i alla fall. Jag ska se här nu. Jag ska gå in här på mina siffror. De har kommit alldeles nya här. Så att det är väldigt, väldigt, som massor med bränder, bilar har brunnit. Jag tror att det sitter över 400 personer i förvar hos polisen, eller i alla fall, kan du ge mig 3 sekunder? Så.
Jag kan absolut ge dig 3 sekunder, det kan säkert lyssnarna också. Medan du tittar på det, får jag ändå ställa frågan, är det här bara en folksamling som har spårat ur, eller liksom, fanns det någon laddning runt den här matchen som gör att det gick så illa?
Nej, jag tror faktiskt att det beskrivs nu, det är nog mer en folksamling som har spårat ur, och det, alltså, nu ser det 559 som har blivit förhörda eller tagna av polisen, och 300 ungefär i förvar, men, och hela Frankrike då. Men det är mer spårat ur för att det är väldigt mycket människor, och det också finns ju alltid, jag menar, fotbollssupporter har väl inte alltid det bästa ryktet, inte det här landet heller, så att det är ju tråkigt att festen ändå får den här lite mörka skuggan över sig.
Och jag vet inte om du hunnit vara ute nu på morgonen i Paris, men har du någon känsla av hur stämningen är i stan idag?
Jag somnade ju väldigt sent, för jag kunde inte somna på grund av allt oväsen. Men det vackra blinkande Eiffeltornet som jag såg på avstånd igår kväll, det har väl slocknat just nu i alla fall. Det var i tricolorens färger för att sprida glädje över staden. Men det som händer idag är ju att fotbollsspelarna kommer hem till Paris, och då kommer det vara någon form av defilering på Champs-Élysées. Mycket kontrollerat, jag har förstått, och uppstyrt i förhand. Och president Macron kommer också ta emot spelarna i Élysée-palatset. Man måste ändå förstå, de säger att det här är, alltså, det är 30 år sedan det här franska Parislaget, som ändå det finns lite dåliga rykten kring det, kring Katars inflytande och skandal kring chefer i fotbollsklubben, men det är 30 år sedan, och det är som det är Paris själv, de säger det här är större än ett VM i fotboll för dem.
Så väldigt blandade känslor kan man tänka sig i Paris och Frankrike denna morgon. Tack så mycket för denna snabb rapport, Cecilia Blomberg, som är vår korrespondent i Paris. Och vi ska gå vidare till ett helt annat ämne. Det här ska handla om Gaza, där nöden för civilbefolkningen fortsätter även om Israel har börjat släppa in en del mat över gränsen. Och samtidigt i Europa så verkar vi nu se ett skifte i hur regeringar här förhåller sig till Israel. Med mig här i studion nu, Cecilia Udén, vår Mellanöstern-korrespondent. God morgon.
God morgon.
Om vi börjar, Cecilia, med det senaste kring läget. Israel har börjat släppa in en del matleveranser, men våldet fortsätter samtidigt, och på morgonen kommer det rapporter om döda och många skadade just vid en matutdelning. Vet du vad som har hänt där?
Ja, det är över 20 människor som har dödats nu på morgonen vid just en matutdelningsstation i Gaza. Uppgifterna går isär om vem som öppnade eld. Vittnen hävdar att det var israeliska styrkor. Israels militär säger att man inte är medveten om omständigheterna, men att det här nu utreds. Men den här nödhjälpen som kontrolleras av Israels militär och amerikanska säkerhetsföretag har kantats av kaos med desperata folkmassor, plundring också. 6 personer hade dödats redan före dagens tragedi, och Israels militär har medgivit att man har avfyrat varningsskott tidigare för att skingra massor. Och hela det här projektet är ju enormt starkt kritiserat och har kallats för en skenmanöver, eftersom det inte sköts av oberoende hjälporganisationer eller FN, utan av säkerhetsentreprenörer som av kritiker till och med har kallats för legosoldater, även om det heter Gaza Humanitarian Foundation. Sen är det svårt att veta exakt vad som händer, eftersom utländska journalister inte släpps in av Israel i Gaza. Och vår medarbetare Sami Abu Salem har inte vågat ta sig till de här platserna, just för att det har varit förknippat med sån stor oro och skottlossning.
Ja, så vad säger den väldigt speciella situationen om läget i stort?
Ja, att det fortfarande är svårt att få tag på mat i Gaza, och även om det har släppts in en hel del, så är det just inte FN eller hjälporganisationer som distribuerar denna mat.
Och samtidigt så fortsätter Israels utökade offensiv med full kraft. Hur skulle du beskriva Israels militäroperation just nu?
Ja, den fortsätter som du säger, och det är ju väldigt många människor som dödas varenda dag i dessa flygattacker som kritiseras av omvärlden, men det är framförallt svälten som kritiseras. Men det här har också lett till stark kritik i Israel, där bland andra den tidigare premiärministern Ehud Olmert och oppositionsledaren Yair Golan har höjt rösten, anklagat Israel för krigsbrott. Yair Golan gick så långt så att han sa att Israels militär har gjort det till en hobby att döda palestinska spädbarn. Och så finns det en fredsrörelse som demonstrerar mot belägringen, de demonstrerar vid gränsen till Gaza, försöker hindra militanta bosättare från att stoppa nödhjälpslastbilar in i Gaza. Och har också plakat med bilder på dödade palestinska barn som har dödats av israeliska bomber. Samtidigt så pågår en diskussion i Knesset till exempel om svälten, där en högernationalistisk parlamentariker sa ungefär: hur kan ni bekymra er om svälten i Gaza efter allt de har gjort mot oss och dödat våra spädbarn? Och så finns det också opinionsmätningar som visar att 82% av Israels befolkning är för en förflyttning, folkfördrivning av palestinier från Gaza.
Mm. Och samtidigt, som jag nämnde tidigare, så har omvärldens tonläge förändrats en del de senaste dagarna, särskilt från europeiska länder. Och mest anmärkningsvärt kanske är Tyskland. Daniel Alling, du är med oss från Berlin nu. God morgon, Daniel.
Ja, god morgon. Hallå.
Du rapporterade förra veckan här i Godmorgon Världen om hur det tyska stödet till Israel ändå står starkt. Men beskriv, vad har hänt sedan dess?
Ja, precis. Dagen efter det här reportaget hade publicerats så ändrade Friedrich Merz, den nya förbundskanslern, tonläget mot Israel och började kritisera Israel hårdare. Så det var en intressant omsvängning där, får man säga. Alltså, det är ju inte så att Tyskland aldrig har kritiserat Israel tidigare, men att en kristdemokratisk förbundskansler som Friedrich Merz är, gör det så pass hårt, det var nytt. Och det kom dagen efter jag hade gjort det här reportaget. Så man kan säga att Merz har försökt sig på det som på tyska kallas för en spagat. Liksom att man å ena sidan, i det här läget som tyskarna är nu, där man behöver kliva fram mer som en internationell ledare, en europeisk ledare, då måste man också kunna kritisera Israel, menar man. Men samtidigt, med sitt historiska ansvar för Israel, så vill man också stå på den linjen. Så vi får se vad det här betyder i ren konkretion, alltså vad betyder det i praktiken för Tyskland. Men en omsvängning i retoriken, definitivt var det från Friedrich Merz.
Mm. Ja, för som du säger, man får se vad, om det landar i någon konkret förändring. Tyskland har ju tidigare, eller hittills, avvisat förslag till exempel på vapenembargo mot Israel. Ser du, skulle det kunna ske ett skifte även där?
Jag har svårt att se det. Det är ju inte så att Tyskland hela tiden levererar vapen helt okritiskt till Israel. Vi vet inte heller exakt alltid hur den diskussionen går, eftersom tyska vapenleveranser alltid avgörs i det som kallas för Bundessicherheitsrat, alltså inte regeringen. Och i det har förbundskanslern sista ordet. Förbundskansler Scholz, han begränsade faktiskt vapenleveranserna till Ukraina. Det kan man se på den statistik som årligen då kommer från det här Bundessicherheitsrat. Och frågan är då om Merz fortsätter på den linjen. Jag har svårt att se att han skulle gå med på ett totalt vapenembargo mot Israel. Det verkar inte så om man hör diskussionen här. Men det kommer sådana krav från den tyska vänstern, från vissa delar av Socialdemokraterna, från tyska vänsterpartiet och så. Men jag tyckte, man måste komma ihåg det också, det här har med det internationella läget att göra, menar jag. Alltså att Friedrich Merz här visar att om Tyskland ska ha en ledarroll i världen, alltså Tyskland är ju klämt här nu, eller Europa är klämt mellan ett USA som har ändrat sig och Ryssland som man tidigare i Tyskland haft goda förbindelser till. Merz gör analysen, Tyskland måste kliva fram här. Då kan man inte bara fortsätta som vanligt när det gäller Israel, tror jag hans analys är. Men frågan är hur långt man går. Jag vet fortfarande inte, och vi vet fortfarande inte hur långt det här går när det gäller just vapenleveranserna. Jag har inte hört något som tyder på att Merz där vill stoppa dem helt i alla fall.
Och Cecilia, i alla fall ett retoriskt skifte, är det en del av en större förändring, skulle du säga?
Definitivt. Nu trängs västledare för att inte hamna på fel sida i historien. Alla rusar nu för att göra uttalanden, och det har vi ju sett inte bara i Tyskland utan från Frankrike och även Sverige. Macron planerar en konferens om Gaza tillsammans med Saudiarabien i New York, och han har höjt tonläget gentemot Israel, vilket har lett till att man har kallat honom för, han har anklagats för att bedriva ett korståg mot den judiska staten, sa Israels försvarsminister. Och sen har ju också Frankrike antytt att man planerar att erkänna en palestinsk stat, och som svar på det sa Israels försvarsminister Israel Katz att ja, de kommer att erkänna Palestina på pappret medan vi fortsätter att bygga den judiska staten här på marken. Pappret kommer att hamna på historiens skräphög, men Israel kommer att blomstra. Och dagen innan dess så hade Israel givit klartecken till 22 nya bosättningar på Västbanken. Men det är väldigt tydligt att det är många efter svältvarningarna från Gaza och efter de fortsatta bombningarna, så har man höjt tonläget över hela västvärlden. En arabisk författare kommenterade det här och sa: en dag när det inte längre är förknippat med någon personlig olägenhet att kalla en sak för det den är, så kommer alla att alltid ha varit emot det här.
Daniel Alling.
Ja, alltså jag tror att det ändå finns en skillnad här mellan det som Frankrike och Storbritannien och Kanada har sagt, till exempel, jämfört med vad Tyskland vill och kan göra här, även om det är Friedrich Merz. Alltså där finns en kvalitativ skillnad, och att man hör ändå hela tiden i Tyskland att Merz och andra som kritiserar Israel nu säger att, kom ihåg att det var Hamas som genomförde massaken den 7 oktober. Man har ändå det i fonden för att hela tiden också kunna fortsätta den här tyska linjen som jag rapporterade om förra söndagen i stort reportage, nämligen att Israels existensrätt, Israels säkerhet är det som Tyskland kallar för Deutsche Staatsräson, alltså en grundläggande tysk uppgift. Den linjen, menar jag, består även under Merz. Frågan är om han kan klara av den här spagaten då, det här spagatläget, det vill säga att kritisera Israel som en europeisk ledare samtidigt som han står kvar vid den här traditionellt starka tyska stödet bakom Israel.
Cecilia.
Men det är ju en väldig skillnad i tonläget från Tyskland, som ju för inte så länge sedan ställde in den rysk-amerikanska författaren Masha Gessens prisceremoni när hen hade belönats med Hannah Arendt-priset, efter att Masha Gessen hade skrivit en essä i New Yorker om Tysklands minneskultur över förintelsen, Tysklands hedervärda granskande av sina egna brott, sin egen skuld. Men sen kom också kritiken mot det statiska i detta, att man inte samtidigt kunde se vad som sker i Gaza. Och Masha Gessen jämförde Gaza med Warszawas ghetto, och det ledde till ramaskri i Tyskland.
Tack så mycket, Cecilia Udén, och från Berlin, Daniel Alling. Där är Godmorgon världen. Nu blir det något helt annat.
Hallå?
Hallå?
Hör jag? Nej.
I Radioskugga går jag, Fritte Fritzson, genom veckan som varit tillsammans med alla de radiokorrespondenter som inte får ta plats i det vanliga nyhetsflödet. Korrar utplacerade i hundratals länder som du förmodligen inte ens visste fanns. Först ut om vad som har kallats världens mest inflytelserika bokcirkel. En samtalsklubb för maktens introverta. En lobbyistkryssning, men på land. Vi talar förstås om Bilderberg Riders, den ökända elmoppeklubben från Schweiz. Ett land som ofta blandas ihop med både Sverige och Schweiz. Och Bilderberg Riders tros rulla in i Stockholm i juni iförda diskreta polotröjor och med laddade batterier. För att reda ut det här och kanske gräva lite i Bilderberg Riders historia har vi sänt ut vår reporter Urlög Nafta. Var är du någonstans, Urlög?
Jo, hör och häpna, jag är inrest från Schweiz och står nu med satellittelefonen utanför Grand Hotel i Stockholm.
Ja,
Eller rättare sagt det som förut var ett hotell. För nu ser det mest ut som en spioncentral deluxe med säpobilar, mörka kostymer och män med öronsnäcka som låtsas vara i telefon men som egentligen lyssnar på Little Feats debutalbum. Mm.
Men vilka är egentligen Bilderberg Riders?
Ja du, det här det är inte vilka elmopedister som helst. Vi talar om en sammanslutning som bara accepterar medlemmar som 1. Äger mark i minst 3 tidszoner. 2. Kan säga multilateralt samarbete baklänges under hypnos. Och som nummer 3. Absolut aldrig under några som helst omständigheter skriver någonting alls på sociala medier. Inte ens hej från Davos.
Ja, det är hårt det där. Men lite exkluderande kan jag också tycka. Men varför just elmoppar?
Elmoppar? Mm. Ja, de är tystare än svarta helikoptrar som vi vet, Fritte. Handlar om att glida in under radarn, bokstavligt talat. De rullar in från Arlanda i långsam formation, 3 i bredd, med laddkablarna släpande som svansar bak till.
Och vad tror man står på agendan då?
Enligt uppgift från en hotellanställd som jag pratat med så kommer allt att börja med ett visionssamtal om den transatlantiska demokratins framtid. Och efter det, ångbastu, följt av sillunch med Sverigedemokraterna.
Oh. SD, men varför just dem då?
Ja, men det finns väl egentligen bara ett parti som är öppna för samarbeten, MC-klubbar.
Ja, och moppegäng.
Ja, precis. Och det här är ett riktigt fräsigt elmoppegäng ska jag säga. De har nämligen ryggmärken på sina harmonikostymer.
Mm. Vet man vilka som är med i det här Bilderberg Riders då?
Man vet inte det. Medlemmarna är normalt sett väldigt hemliga med allting egentligen. Inte bara identiteten. Vi vet att nya fröken Snusk, alltså Leif Pagrotsky, har varit med.
Ja, intressant. Vad kommer allt mynna ut idag?
Ja, de kommer att avsluta som alltid med att enhälligt fatta beslut om att inte fatta några beslut. Och om Jimmy Åkesson får några frågor om mötet så kommer han att svara: jag minns faktiskt inte. Men det var god sill.
Tack, Ulla Gnafta, som rapporterar direkt från Grand Hotel här i Stockholm. Specialdemokraternas kongress i Serbien har fortsatt den här veckan och där har man hamnat i ett öppet gräl om förslaget att införa 35 timmars arbetsvecka. En idé som verkar kräva större strategiskt mod än ett NATO-medlemskap. Med oss för att rapportera från kongressen, Sonja de Telefonis.
Ja, det här är verkligen en vattendelare, Fitte. Medan delar av partiet, inklusive nostalgiska 70-talssocialister och några fackliga tidsresenärer, hyllar förslaget som en väg mot frihet, jämlikhet och lite mer Netflix, menar andra att arbetsmarknaden ska sköta sådana frågor själv, helst via viskningar i korridoren på Norra Banantorget.
Ja, okej. Okay. Men vad är partistyrelsens officiella linje då?
Jo, Specialdemokraternas talesperson för inre maktbalans, Mikhail Damplugg, säger att partiledningens linje är tydlig. Man är för att vara emot, men inte alltid, och särskilt inte på förmiddagar.
Okej, men hur tänker man sig att det här ska gå till då?
Här har partiledningen ett tydligt förslag. Att stegvis kapa en arbetstimme per år tills ingen längre kommer ihåg vad arbete är.
Tack Sonja. Vi ska också säga att efter att oppositionen tagit del av förslaget så meddelar man kort och gott: avgå nu. Svenska Socialdemokraterna ska böta 3 miljoner kronor. Det här meddelar Spelinspektionen efter att partiet brutit mot spellagen och sålt lotter med oetiska metoder. Men det här är bara en västanfläkt mot hur det kan gå till i andra länder. Lars Tumbelin, du är med oss från Oceaniska federationen.
Ja, Lars Tumbelin här direkt från Kakadu. Och här har partiernas metoder för att fylla på partikassorna varit en riktig följetong. De konservativa hamnade i hetluften för några år sedan när de klädde ut sig till mänskliga helkroppsmålade statyer som stod helt still på gågatan i Kakadu.
Ja, fick de in några pengar på det då?
Gjorde de inte, men partiledaren fick en allergisk reaktion på kroppsfärgen.
Aj då. Har du några fler exempel?
Finns fler exempel. En skandal som det pratas mycket om här nere, det är när Miljöpartiet de olivgröna pantade burk.
Burkar va?
Nej. Det var bara en burk, sir, som de drog fram och tillbaka i pantautomaten med ett snöre. De drog in hela 16 000 oceaniska dollar på det här.
Mycket pengar ju.
Ja, men det är mycket pengar. Men som de tyvärr förlorade snabbt. För de kunde inte låta bli att trycka på den gula knappen. Så alla pengarna gick till en skog i Afrika.
Ja. Finns det någonting som de politiska partierna i Oceanien inte skulle göra för pengar?
Ja, men det gör det. Det finns en sak. Och det är att sälja lotter till dementa pensionärer. Där går en skarp gräns.
Tack, Lars Tumbelin från Kakadu. Trafikverkets ritningar över Stockholms centralstation ligger ute på Darknet för vem som helst att ladda ner, rapporterar Ekot. Ritningarna stals vid en rysk hackerattack mot en underleverantör till Trafikverket, bolaget Kraftkisarna. Heter de Kraftkisarna på riktigt, eller?
Kraftkisarna, ja.
De heter inte Voltvalter och Fasgänget.
Nej, Kraftkisarna.
Oh my god, it's el.
Nej, nu måste jag gå vidare för lite.
Förlåt, ja. Men fler dokument ligger ute och flyter på Darknet. Bland annat samtliga ritningar över Pilvilles största järnvägsstation, Saint-Absurbug. Och spännande nog ser man att i källaren finns en modelljärnväg i skala H0 som är en exakt återgivning av hela Pilvilles järnvägsnät. Men till skillnad från den riktiga går tågen i källaren alltid i tid. Det var allt från Kraftkisarna och Radioskugga den här gången.
Den är rolig, ha den.
Radioskugga där av och med Fritte Fritsson, Per Julin och Erland Karling. Nu var med ett viktigt möte senare i veckan. På torsdag är det försvarsministermöte i NATO. Det här är det sista mötet inför det stora toppmötet i Haag efter midsommar som har betydelse för alliansens framtid. Med oss nu Andreas Liljeheden, vår korrespondent i Bryssel, där också NATO-högkvarteret finns. God morgon, Andreas.
God morgon.
Inför det här mötet på torsdag, vad ligger på bordet?
Ja, men den stora frågan inför toppmötet, det är ju framförallt då ökade satsningar på försvar och att man ska enas om ett nytt investeringsmål för alla NATO-länder. Där har vi ju dagens mål att alla länder ska lägga minst 2% av BNP på försvar. Det här målet ska upp avsevärt och inför toppmötet så har generalsekreteraren Rutte pratat om att man ska höja målet till 3,5% i rena då militära utgifter plus att man ska lägga ytterligare 1,5% av BNP på andra saker som har koppling till försvar och det kan vara infrastruktur, det kan vara civilt försvar med mera. Så mötet nu på torsdag med försvarsministrarna här i Bryssel handlar framförallt om att få samsyn kring det här målet. Och sen kan det också bli diskussioner om militära kapacitetsmål, tidsplaner. Man har pratat om att man ska nå det här målet kanske till 2030 eller 2032.
Mm. Och att man nu, toppmötet är inte förrän i senare juni efter midsommar. Varför tror man att det här mötet nu på torsdag är viktigt?
Ja, det handlar ju framförallt om att man inte vill få en diskussion om det här på själva toppmötet. Man vill inte göra om samma misstag som man gjorde 2018 när det var toppmöte i Bryssel. Donald Trump, amerikanska presidenten, då kom till Bryssel och gick ut offentligt och riktade väldigt hård kritik mot enskilda ledare, Tysklands Angela Merkel till exempel, och gjorde det inför öppen ridå. Så det där toppmötet där 2018 där det fanns en stor oenighet, det blev ju, gick ifrån att vara toppmöte till ett krismöte och det vill man undvika. Så nu vill man ha alla på bordet inför toppmötet så att det inte blir några öppna, stora, arga diskussioner på toppmötet i Haag.
Mm. Med oss också finns Mats Eriksson som bevakar säkerhetspolitik för Ekot. Mats, det här handlar ju om stora ökningar procentuellt men framförallt i reda pengar. Hur ser svenska politiker på det här förslaget om 3,5% av BNP plus 1,5%?
Ja, man verkar än så länge se rätt positivt på det. Det är ju så att när Sverige går med i en internationell organisation, tänk EU på 90-talet till exempel, då gjorde man allt för att vara riktigt bra och följa allting och instifta alla lagar på så fort det gick. Nu så här är man också med på tåget, verkar som både Kristersson och försvarsminister Jonsson har markerat att de verkar tycka att det här är bra med 3,5% och de här 1,5%. Så att vi går nog åt det hållet och det sitter ju nu en grupp med politiker som sysslar med försvar och med ekonomi och diskuterar här från alla riksdagspartier. Och där vad jag uppfattar så verkar också finnas en rätt bred enhet att Sverige behöver acceptera att det här, det är ett så pass allvarligt läge med Ryssland och kriget i Ukraina och behoven är stora och behöver täckas över en bred yta så att trots att det handlar om väldigt mycket pengar, så 2020 så la vi 60 miljarder på det militära försvaret, nu 143, och skulle vi hypotetiskt lägga 3,5% idag, ja då skulle vi ju plussa på ytterligare 80 miljarder, alltså typ 220 cirka någonstans. Det är mycket pengar.
Mm. Ja, som du säger, det var inte länge sedan en hel del personer menade att det här var orealistiska nivåer. Alltså, vad kommer det innebära för samhällsekonomin, Mats?
Ja, men det kommer ju behöva läggas en mycket större del av den totala kakan av allt som produceras i Sverige, BNP, på försvar. Då bör man ju antingen prioritera ner annat som det offentliga lägger pengar på, bidrag, stödsystem eller vården eller något annat, fast det kommer man ju inte vilja göra. Så att då kan man ju tänka att antingen ska vi höja skatterna, eller så kan man också tänka att ekonomin växer ju nästan alltid, då kommer in mer pengar per automatik i statskassan. Så på något sätt så tror man att man ska lösa det här, men vi pratar och om man också tänker civilförsvaret som idag officiellt ska gå upp till 15 miljarder med 1,5%, ja, då skulle det vara 90 miljarder. Det är ytterligare 75 som man ska lägga till de där 80 där, så det är rejäla summor. Så att man får nog prioritera på något sätt och ha en rejäl politisk diskussion om detta. Mm. Man ska ju också då komma ihåg att vad det gäller de här civilförsvaret så verkar ju rätt tydligt att Ukraina-stödet kan läggas in där. Så i år så skulle en stor del av ett sånt här stöd gå till Ukraina, så de här 90 miljarderna.
Andreas Lilleheden i Bryssel, vi hör här att det finns vad det verkar enighet i Sverige. Är engagemanget och lika stort i alla NATO-länder för att öka försvarssättningarna?
Ja, jag tror att de allra flesta kan ställa sig bakom ett 5%-mål, alltså 3,5 i rena försvarssatsningar plus ytterligare 1,5%. Sen är det klart att NATO är en stor allians. Vi pratar om 32 länder och det ser lite olika ut. Om vi tar länder som ligger nära Ryssland, jag tänker på Polen, de baltiska länderna, de hade ju hellre velat se ännu större mål, att man skulle lägga 5% i rena militära utgifter. Och de själva är ju på väg dit nationellt. Sen har vi andra länder som ligger längre bort från det ryska hotet som är den främsta drivkraften här, att man ska öka försvarsanslagen, och då tänker jag på Spanien som beskrivs lite som den sista bromsklossen när det gäller att enas om ett nytt mål på 5% av BNP, och där har ju Spanien precis annonserat att man ska nå dagens mål på 2% som man har legat under den nivån under ganska många år, så att det är väl en osäkerhet till viss del fortfarande.
Mm. Och Andreas, med tanke på inflationen och på att väldigt många länder ska rusta mycket samtidigt nu, hur mycket konkret förändring blir, alltså hur mycket pang för pengarna som man säger ibland?
Ja, det är klart, alltså med rent ekonomiskt ska alla rusta upp samtidigt, ja, men då ökar efterfrågan, vi har begränsat utbud och då stiger priserna och då får man ju mindre pang för pengarna. Men sen tror inte jag just inflationen är det stora problemet, utan det stora problemet är framförallt flaskhalsar i produktionen där vi har sett i Europa att man under årtionden har skalat ner på försvarssatsningar och tillverkning och där man nu måste börja skala upp och alla vill köpa mer. Så det kanske snarare är det som är det stora problemet, och jag tror den här frågan som många ställer, ja, men vad ska man göra med alla pengarna? Det är ju en befogad fråga som jag ser det.
Mm. Mats Eriksson, till slut, svenska försvaret gjorde inte av med alla pengar de fick förra året utan lämnade tillbaka 2 miljarder till statskassan. Kommer de kunna spendera det de får framöver?
Ja, de kommer säkert försöka så gott de kan. Sen ska man komma ihåg att den här budgeten tas ju av riksdagen. Och den är uppdelad på 14 olika anslag vad det gäller militärt och civilt försvar. Och man kan ju bränna pengarna på 13 av de här anslagen, men ändå pengar kvar på kontot för exempelvis internationella insatser om vi inte ska åka någonstans och hjälpa till med någon fredsbevarande uppgift. Och då kan ju inte bara Försvarsmakten flytta de pengarna, utan det måste man ha riksdagens eller politikernas godkännande för. Och det där vill nog Försvarsmakten hemskt gärna kunna ha nu. Ökad flexibilitet i användning av pengarna. Men det är nog lite upp till politikerna som sitter nu och diskuterar läget om de ska ge Försvarsmakten den flexibiliteten, för då kanske alla pengar kan användas. Vi får se.
Vi får se. Tack så mycket, Andreas Lilleheden i Bryssel och Mats Eriksson som bevakar försvarsfrågor för Ekot. Nu, Helena von Zweigbergk.
Vilken idiot man känner sig som utan språket. Behärskar man inte språket där man är, förvandlas man till en fyrkantig yxa in i vardagen. Ett lingvistiskt töcken, en hummande och stammande trästock som man himlar med ögonen åt bakom ryggen. Jag är i Paris och står i ett gathörn och spejar efter min skolfranska. Jag trodde den var med. Hade den i ett lite stödigt grepp när jag fortfarande var hemma, men nu? Hallå? Hallå? Puts väck. Men nu byter jag språklig väg. Jag ska lära mig tyska. kunde verkligen ingenting tidigare och ännu inte särskilt mycket mer nu. En av mina söner har bosatt sig i Tyskland och då vill jag förstås hänga med så gott jag kan, så jag har blivit min språkapp. Först vill jag bara sagt, apropå appar, kom ni ihåg att det fanns en digital leksak, en världsomspännande fluga på 90-talet som hette Tamagotchi? Det var ett digitalt husdjur. Man hade en liten sorts plastmojäng med en LCD-skärm och det skulle matas och bytas på och gosas med, annars dog det. Tanken var att barn skulle lära sig ta ansvar, möjligen, eller hantera stress, eller vad vet jag, för roligt kan det ju knappast ha varit. Mina app-relationer har likheter med Tamagotchisar. De vill också bli sedda, matade, uppmärksammade. Det är alltid någon pockande liten röd krumelur i ena hörnet av app-ikonen som vill märkas och störa. Språkappen som nu lär mig tyska är väldigt påstridig. Den tjatar, den kör med skuld, den smickrar, den hotar. Ingen ignorerar mig länge, morrar den och gör jobbiga miner när jag inte har hunnit med. Varje ledig stund pockar den på. Jag har suttit på bussar och tåg och viskat, "Ich habe Hunger" eller "Nein, das ist mein Brötchen". Som om vore jag en spion som pratar i koder för att tillfredsställa appen. Och mig själv förstås, för det är roligt. Tyska ord är väldigt uttrycksfulla. Ich bin müde, jag är trött müde, kan man låta tröttare. Det finns en sorts pedanteri kring tyskan. Mycket regler, ni vet, die, der, dann, dem, das. Det ska vara ditten, det ska vara datten. Tror det är som är ordentliga människor. Gör som man ska men vill ändå synas, misstänker jag. Kolla alla ord och grejer. Det skulle kunna vara enklare, men hade ni hört talas om det då? Va? Jag följer också sidor på sociala medier med tyska uttryck och lär mig att jag, avslutningsvis, är freuen wie ein Schnitzel. Glad som en schnitzel. Jag är glad som en schnitzel att alla språk idag bara är ett knapptryck bort. Och ännu mer schnitzel skulle man bli om vi här i världen också skulle vilja på alla sätt förstå varandra bättre. Auf Wiener Schnitzel, som min pappa sa när han försökte vara rolig. Och förlåt pappa, när du var rolig.
Helena von Zweigbergk. En vecka har gått, den första juniveckan är på ingång. Imorgon måndag överlämnas en statlig utredning om internationella adoptioner till regeringen. På tisdag är det presidentval i Sydkorea. På onsdag börjar festivalen Sweden Rock i Sölvesborg. På torsdag är det, som tidigare omtalat, NATOs försvarsministermöte i Bryssel. På fredag är det nationaldag och kungafamiljen firar på Skansen i Stockholm bland annat. Och Göteborg låter det så här. Håkan Hellström spelar på Ullevi. På lördag invigs en retrospektiv utställning av fotografen Elisabeth Olsson med hennes sista bilder i Kivik. Och på söndag är Godmorgon Världen tillbaka igen. Ha det fint tills dess. Tack för att ni har lyssnat.
Programledare för Godmorgon Världen som sändes första gången i söndags var Nina Benner, producent Cecilia Tengmark och tekniker Nicola Prajk. Det handlar om språket på jobbet i veckans avsnitt av Språket med språkvetare Susanna Karlsson och programledare Emmy Rasper. Så här börjar det.
Vi är värdedrivna och jobbar agilt. Här är det högt i tak och vi levererar värde. Vad säger du om det, Susanna Karlsson?
Ja, men det låter som saker man har hört på jobbet i olika sammanhang.
Du lyssnar på Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Susanna Karlsson, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emmy Rasper. I det här avsnittet om arbetsplatsjargong.
Men vad betyder det ens?
Det är, alltså, jobb agilt betyder väl att man är anpassningsbar.
Ja.
Och vad hade du mer?
Värdedrivna. Vi är värdedrivna.
Det tror jag ska betyda att man har en värdegrund och man låter den styra verksamheten.
Ja.
Men det tänker jag att det har de flesta verksamheter. Ja. Det är inte så unikt.
Här är det högt i tak.
Här ska man kunna säga vad man vill.
Ja, fast ändå vara värdedrivna. Det får inte vara för högt i tak.
Nej, precis. För då kan man få problem med sina värden.
Mm. Det här var faktiskt från journalisten Fredrik Kullbergs lista de 30 vanligaste företagsflosklerna. Vi ska prata om den här typen av språk idag.
Ja, det ska vi göra.
Arbetsplatsspråk?
Ja, arbetsplatslingo och sånt där som vi inte har i hemmet kanske, men som vi möter på arbetsplatsen.
Ja, just det. Och visst kan det uppkomma en del som egna små uttryck och ord på arbetsplatser?
Ja, men det hör ju till i den typen av verksamhet som är arbetsplats. Att man vet varför man är där som regel. Man träffar samma människor varje dag i princip. Man hittar snabba sätt att uttrycka saker som kanske skulle behöva mycket långa utläggningar annars. Man förkortar ord. Kanske bara platsbesparande skäl eller tidsbesparande skäl. Men också för att visa att vi är vana vid att ha med varandra att göra.
Just det.
Och vi är en grupp.
Mm.
Så vi förstår varandras språk.
Ett gruppspråk.
Ja, det gör man ju oftast inte medvetet. Men det är ju någonting som grupper gör.
Ja.
Jobbspråket är alltså ämnet i veckans avsnitt av Språket. Med programledaren Emmy Rasper och språkvetaren Susanna Karlsson. Och ett exempel på frågor som besvaras i avsnittet är: är ordet pragmatisk positivt eller negativt laddat? Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio Play och här i P1 på söndag eftermiddag klockan 1. Klockan är 3, vi får nyheter.
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyens kansli har uppmanat EU-kommissionärer att inte delta i Ungerns Pride-marsch i slutet av juni, därför att undvika att provocera den ungerska regeringen på dess hemmaplan. Talespersonen för Budapest Pride, Matte Hegedörs, är besviken.
I'm a bit disappointed.
Jag är ganska besviken, för EU-kommissionen har verkligen makt att påverka. Vi behöver det här stödet och solidariteten, säger Matte Hegedörs, talesperson för Budapest Pride. Budapest fortsätter förberedelserna för den 30:e Pride-marschen trots att det sker under hotet av ett officiellt förbud. En ny ungersk lag gör det olagligt att arrangera eller delta i Pride och liknande evenemang. Matte Hegedörs och hans kollegor är både stressade och besvikna. Uppgifterna i nyhetsportalen Euroactive och i ungersk media om att EU-kommissionens ledamöter uppmanats att inte delta i Pride-marschen har fått Pride-communityn att misströsta. Missnöjet riktar sig särskilt mot EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, vars kansli bett sina kommissionärer att avstå från deltagandet för att undvika politisk konflikt med den ungerska regeringen. Milan Jelovic, Budapest.
I Portugal inleder nu polisen en ny sökinsats efter brittiskan Madeleine McCann, som försvann från en semesteranläggning år 2007 när hon var 3 år gammal. Den huvudmisstänkte är en tysk man som formellt anklagas för att ligga bakom bortförandet av Madeleine McCann. Författaren och journalisten Katarina Massetti är död. Hon var bland annat känd för romanen Grabben i graven bredvid, som filmatiserades med Mikael Nyqvist och Elisabeth Karlsson i huvudrollerna. Katarina Massetti arbetade också på Sveriges Radio. Hon blev 81 år gammal. Ekot, Mats Karlsson Lennart.
P1, Sveriges Radio.
Vi ska höra tredje och sista delen i bokcirkeln i Lundströms bokradio om romanen Styr din plog över de dödas ben av den polska författaren Olga Tokarczuk. Och vid sin sida att diskutera denna roman har Marie Lundström, Marie Göransson och Olof Wretling.
Jag har ingen som har kommit med någon bulle, det tycker jag var svagt.
Nej, det är tydligen det.
Ja, och inget vatten eller.
Men hur ja, ska vi ta en sån här, hur känns det att sitta här idag? Det är ju lite final, lite målgångsstämning.
Alltså det är ju en speciell läsupplevelse så här, för att vi har ju att göra med ett litet Jönssonligans slut. Det går ju väldigt bra för vår huvudperson.
Mm. Jag säger så här att den här sista delen som vi nu ska prata om idag, den är tillsammans med det andra. Om jag plockar ihop alltihop så är det liksom som en fickbok, en kalender i mänskligt beteende.
Ja.
För här finns det många punchlines, den fick många saker att tänka på som man kan lära sig att bli, tycker jag, en bättre människa helt enkelt. Vilket jag betvivlar att Olof och jag kan bli, för vi är redan så fantastiska som vi är. Men det finns ett och annat att lära sig, tycker jag.
Nu måste vi landa, nu måste vi börja om.
Det känns alltid sorgligt att sluta de här sammanträdena som vi har. För vi har ju haft det så väldigt kul ihop och hjälpt varann, även om det har varit lite jobbigt ibland. För det är det ju, det är svårt. Nej, jag har ju choklad, jag behöver ingen bulle nu.
Har du fått en bulle?
Ja, jag har fått en chokladbit köpt på direktionen.
Toppen. Ja, nu måste vi landa.
Ja,
vi är uppspelta. Nu ska vi ta oss an den tredje tunga delen.
Jag tycker egentligen nästan bäst om den här sista delen. Därför där får jag liksom fatt i henne lite grann. Vad är det Olga vill?
Mm. Hörrni, nu har vi som redan startat. Och det är ganska kul egentligen. Ja. Men jag känner ändå att stunden kräver att jag säger... Bästa lyssnare, välkomna! I 3 veckor har vi levt med en och samma bok. Styr din plog över de döda ben av den polska Nobelpristagaren Olga Tokarczuk. Välkomna allihop till sista träffen för bokcirkeln. Det är målgång idag. Berätta här, vem är det som talar? Hur känns det att sitta här idag?
Det är Marie Göransson som talar. Och vi ska prata sista delen som jag... På något konstigt sätt tycker jag nästan det var den roligaste att läsa för att den innehåller så många goda tips ifrån Olga, vår författarinna, om hur man ska vara som människa, hur man skulle kunna leva som människa och vad man ska tänka på. Hennes rättspatos, det finns ju några fantastiska scener där. En som jag vet att Olof och jag kommer att slåss om, det är den i kyrkan, men det finns andra också. Men det känns samtidigt så... Ja, den planar ut på något sätt. Det blir kanske inte det slut som man hade kanske velat ha, va?
Mm.
Jag vet inte, men vad säger du, Olof? Jag tror att du...
Ja, det är Olof Wretling som talar här. Och det är...
Vad gör du till vardags?
Jag är komiker, skådespelare och manusförfattare. Nej, men jag är komiker, skådespelare och manusförfattare.
Ja, det har vi ju förstått.
Det sista var verkligen svårt att förstå.
Ja. Ja. Manusförfattare.
Ja.
Hur
känns det att sitta här just idag?
Ja, det känns lite tråkigt och nu förstår jag varför. Jag tycker faktiskt väldigt mycket om att göra det här med er. Sådär. Jag tycker det känns lite tråkigt att vi inte ska ses på tag.
För ja, men jag med.
Det är alltid väldigt roligt att spela in och diskutera de här böckerna. Så jag ska försöka njuta av att få hänga med er.
Mm. Nå, inte ska man gråta innan festen ens har börjat, kan man ju också tycka. Så med 3 årtal först här nu, hörni. Boken är från 2009. Olga Tokarczuk är född 1962 och hon tilldelades Nobelpriset 2018. I bokcirkeln i Lundströms bokradio är vi på upploppet i denna udda kriminalhistoria med olösta mord i polsk glesbygd. Här i pocketen som vi läser har det hunnit bli sommar. Gräset växer så det knakar och landskapet får med solens hjälp ett djup som får ögonen att tåras på vår huvudperson. Janina Dorsejko. En kvinna i 60-70-årsåldern som bor i en liten by i sydvästra Polen, där vid det här laget både polischefen och rävfarmens ägare hittats döda och en mördare går lös i trakten. Även en av de få grannar hon haft, Storfot, är funnen död med ett tjuvjagat tillagat rådjur i köket och ett rådjursben som olyckligt fastnat i halsen på honom under hans allra sista middag. Vår kvinna Dorsejko hävdar att det är djuren som hämnats. Det är djuren som har tagit kål på de här männen. De som ägnat sig åt otillåten jakt och slakt av vilda fåglar och djur. En varm oväderstad dyker hennes granne Tröger upp. Han vill ha hjälp med en kostym till midsommarbalen i trakten. Organiserad av svampplockarföreningen Karl Johan Svampen där han är kassör. Och när hon hänger med på det här mötet på svampföreningen uppstår en diskussion om hur man ska ordna det här midsommarfirandet. Den här balen som ska äga rum i jakthuset alldeles i närheten av rävfarmen där rävfarmens ägare hittats mördad. Hur ska man få till feststämningen så nära en mordplats? Och hur ska man göra med det faktum att rökning är förbjuden inomhus och alkoholtillståndet inte gäller utomhus? Men då slår mötesordföranden, han som bara suttit i parlamentet en enda mandatsperiod, men för alltid kallas ministern.
Ministern.
Han slår klubban i bordet. Ordning! Nu är det er tur. Hur beskrivs den här ministern? För vi kommer ju in här lite grann i bygden där ministern har en ledande roll.
Ja, han är som jord för att vara ledare, skriver Olga.
Det är det enda han kan.
Ja, han är en korpulent. Men hon tycker han är ganska snygg. Jag förstår inte hur hon kan tycka det. Men hon säger det i alla fall. Han ser ganska bra ut. Och han har power.
Här kommer vi in i ett väldigt spännande som nästan är... Hon börjar liksom... Han pratar ju på ett väldigt, väldigt speciellt sätt. Ja. Och hon börjar också göra... Det var som Marie sa här i början av vår inspelning där. Liksom att det är som en liten handbok i mänskligt betraktande. För här åker ju då Olga in i och börjar liksom beskriva människor i de här små orden man lägger till när man pratar. Ja, det finns en herr lär, herr allmänt, fru förmodligen, herr jävla, fröken varför inte, herr som om. Ministern var herr intressant.
Han säger alltid, han lägger alltid till det.
Underbart.
Vad har vi för ord idag som folk säger?
Vad säger ni? Har ni någonting som ni alltid säger?
Ja, jag vet inte. Jag har försökt att rannsaka mig själv. Men eller hur, det är eller hur? Sånt där ord som man säger för att man ska vara lite kompis med varandra. Eller verka lite mjuk och mänsklig. Eller hur?
Men de där små orden är som små virus. Man kan komma på sig själv, man kan